Vi har gått igenom en del saker som talar om de sista tiderna. Vi har talat om faraos drömmar om de 14 åren som antyder om att det talar om den sista tiden. Och vi nämnde om att nästa jubelår, enligt den räkning som vi har idag, blir i september 2029. Och då är vi inne i de två sista årsveckorna innan nästa jubelår. Vi är i första året av de 14 åren. Och som jag förstår det så består ändens tid av tre stadier. Första stadiet 7 år. Sen kommer ett stadium av 3,5 år. Och sen ett sista stadium av 3,5 år. Det blir 14 år tillsammans. Motsvarande tre nivåer av födsloverkar. För att föda fram den nya tidsåldern där Messias ska regera Jerusalem under 1000 år. Vi såg på en del bibelcitat och vi såg också en del citat från rabbiner. Vi tittade på Vilna Gaons profetior. Dels att synagogan i Jerusalem, Hurva, skulle byggas upp. 2 gånger efter att ha blivit riven. Den byggdes alltså 3 gånger, den här synagogan. Och det har skett. I mars 2010 byggdes den upp för 3:e gången. Och profetian sa att efter det kommer templet att byggas upp. Och vi har sett att tempelinstitutet jobbar för fullt med att förbereda för att kunna inviga så fort som möjligt tjänsten i templet igen. Vi såg också profetian av Vilna Gaon som talar om att Ryssland skulle invadera Krim. Och det gjordes februari 2014. Vilna Gaon levde på 1700-talet. Han talar om att när ni ser att Ryssland har invaderat Krim så ska ni veta att Messias dagar har kommit. Man hör hans fotsteg. Och när ni ser att ryssarna har kommit fram till Konstantinopel, som idag är Istanbul, så ska ni sätta på er sabbatskläderna och inte ta av dem, för då vet ni. Det betyder att Messias kan komma när som helst. Vi såg också att Assyrien, det gamla assyriska riket, som var ett världsrike som invaderade Israel år 722 före vanlig tideräkning, försvann i världshistorien, men profetierna talar om Assyrien i den sista tiden. Bland annat så läste vi Jesaja kapitel 19, där det talar om att Egypten och Assyrien ska ha ett samarbete med Israel och att det ska vara en välsignelse på jorden. Så där ser vi att Assyrien upprättas i den sista tiden, och vi ser hur det är ett väldigt liknande skede när ISIS har gått fram. De började sitt arbete, om man nu kan kalla det så, sitt mördararbete i det område där de gamla assyrierna började. Och de har kanske samma ande av våldsamhet som de gamla assyrierna hade. Och deras mål är ju att bygga upp det gamla kalifatet under islams välde. De kommer inte att lyckas med det, för de kommer att bli knäckta innan dess. Men de har det som en målsättning. Och de utbredde sig på samma sätt som det gamla assyriska riket gjorde. Vi såg också att profetian i Jesaja 17 som talar om att Damaskus ska upphöra att vara en stad har redan uppfyllts. Damaskus är en ruinhög i stort sett. Vi såg bild efter bild av gator med spökhus som är bara skelett kvar när de har bombat och sprängt i Damaskus. Och den profetien har inte uppfyllts någon gång tidigare i historien, och den har nu uppfyllts för ett par år sedan inför våra ögon. Så vi har ett panorama, vi har ett scenario där den sista tiden håller på att spelas upp framför oss. Vi är inne i den sista tiden, i ändens tid. Så det skulle vara märkligt om vi behövde vänta 49 år till Messias kommer. Så mycket tyder på att omkring år 29 har vi tusenårsriket här. 2029. Och jag ska fortsätta gå in på det här. Vi har den här samlingen idag och imorgon förmiddag. För Lars Gösta var tvungen att lämna oss. Han mår inte bra, så han åkte nu. Han ska till sjukhuset och titta. Det är hans mage som inte är riktigt som den ska vara. Så han bad mig ta över det som han hade. Så nu har vi två sessioner, så då känner jag mig lite lugnare. Så jag behöver inte stressa så mycket. Jag tänkte faktiskt att vi ska gå igenom flera kapitel i Uppenbarelseboken imorgon. Nu har vi tid för det. Jag förbereder den här konferensen och tänkte om det blir det här temat, så är det bäst att läsa igenom hela Uppenbarelseboken, så jag är förberedd för det. Så jag gjorde det och såg en del saker där som jag vill dela imorgon förmiddag, om vi kommer dit med Herrens hjälp. Men innan dess så ska vi läsa i psalm 46. Vi har också talat om att i vårt solsystem, det är mycket tydligt på att vi har en kometplanet som är och rör sig omkring här och skapar oro i solsystemet, vilket gör att det blir jordbävningar, vulkanutbrott, uppvärmning på vissa platser av jorden och nedkylning på andra platser. Och jordaxeln har ju ändrat på sig. Och det är förändringen i magnetfältet i jordens magnetfält, vilket är alltså en stark påverkan av den här planeten X som finns i vårt solsystem som påverkar oss. Och vi såg att det kan bli starkare manifestationer här framöver om det här stämmer, med meteoriter som kommer att falla ner på jorden. Vi såg så flera bibelställen som talar om att jorden kommer att ragla och vackla fram och tillbaka och falla och inte längre resa sig upp. Så det här är i enlighet med profetiorna. Och om det är det som kommer att uppfyllas nu, så står vi inför väldigt svåra tider framöver. Många människor kommer att dö av det här. Uppenbarelseboken talar också om det. Zakaria talar om det. Och andra profeter talar om att många människor kommer att dö i sista tiden utav de här naturkatastroferna som Herren sänder över jorden på grund av människornas synd. För man har överträtt de eviga lagarna, Noas sju bud, som etablerades efter floden, som bekräftades genom ett förbund att alla människor måste följa. Och när man bryter mot de här lagarna så blir det konsekvenser i naturen. Så vill man vara en riktig naturfreak, alltså en grönis, då måste man predika Noas sju bud. Då blir det bra i naturen. För naturen lider av att människan syndar. Vi påverkar inte fysiskt så mycket av jorden som vi påverkar jorden andligt och moraliskt. Så när människor lever i otukts synder i landet, så kommer landet och själva djuren och växterna att lida av det, för det finns andliga lagar. Det finns konsekvenser av människans livsstil över hela naturen. För människan blev satt att råda över det materiella, råda över naturen. Och när människan inte underordnar sig skaparen, så blir det obalans och rubbningar i hela systemet, hela ekosystemet. Och när människan inte följer Guds lagar, så kommer naturen att lida av det. Och då blir det sådana här saker som profeterna talar om. Som vill du värna om naturen, predika då sexuell renhet, att bara de som är gifta får ha sex. Predika det, så blir det bra för naturen. Predika att man inte ska ljuga, inte häda, inte svära, inte tända ljus till kors och grejs. Avgudadyrkan. Predika det. Predika också att man ska inte be till Jesus. Man ska be till Fadern. Sådana saker måste vi predika, så att det blir ordning i naturen. Och det har vi gjort i många år och det fortsätter vi med. Nu ska vi läsa i psalm 46. Jag kan väl nämna att den här psalmen läste president Obama när han hade ett föredrag. Jag vet inte när det var, men jag såg det på nätet. Han reste sig upp och så läste han den här psalmen. Om man då har den här tanken att han vet säkert om att planeten X finns här och vad det blir för konsekvenser, så får man ett annat perspektiv när man läser den här psalmen. Han reste sig upp och så läste han så här. Jag ska läsa från början, det kanske inte han läste, men han läste inte den här första versen. För körledaren, en sång av Koras söner till Alamot. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror, sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Han höjer sin röst, då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg, sela. Kom och se Herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Tsevaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg, sela. Jorden ger vika, bergen störtar i havets djup. Vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Ordet Alamot i inledningen, det är pluralformen av Alma som betyder ung flicka. Och enligt Strongs lexikon så betyder det här flickor. Till flickor är det här skrivet. Det finns två ställen där det talas om det här. Det är alltså en musikterm. Så när man skriver den här psalmen så skriver man den till flickor, unga flickor. Står det unga kvinnor i en... Ja. Så man funderar på, det står ett frågetecken i Strongs lexikon och ställer, kan det betyda att man ska sjunga i falsett? Så att det låter som unga flickor. Kan det vara. Nu har jag inte gått igenom det här i rabbinsk undervisning så mycket, så jag kan inte säga mycket mer. Men däremot så kan man ju dra ut en lärdom av det här. Om det nu är unga flickor det, eller unga kvinnor det talar om här, så kan man ju tänka sig att unga kvinnor har lite mer oro om det sker saker när bergen börjar stötta ner i havet. Hur ska det bli? Ska jag bli gift eller inte? Så Gud har en tröst speciellt till de här unga kvinnorna. Att vi får lita på Gud, han är vår tillflykt och styrka, och det är, vi kan inte lita på någonting annat i den här sista tiden. Du kan inte lita på människor, du kan inte lita på pengar, du kan inte lita på kunskap. Du kan bara lita på Gud. När det blir svårt och när det blir nöd på jorden. Och han kommer att ta hand om sitt folk. Vi har en annan profet. Som heter Habakkuk. Vi kan slå upp hans tredje kapitel.
Kommer vi ligga i Israel?
världen kommer ju att utsättas för omvälvningar, och det gäller ju även Israel. Men Israel har speciella löften och är speciellt beskyddad för stora hav. Det är ju bara lilla Medelhavet. Men det kan ju falla meteoriter var som helst på jorden. Och det kan... är det samma sak meteorit som asteroid? Är det samma sak? Asteroid, säger man det svenska? På svenska? Alltså, det faller ner saker från rymden på jorden. Det kan ju falla var som helst. Sen finns det också en, mitt genom Israel är det ju en det är ju två plattor som möts där. Så det är ett jordbävningsdrabbat område också, Israel. Man räknar med att det var hundrade år så det är jordbävning i Jerusalem. En lite kraftigare jordbävning i Israel. Och det har varit några skalv under sista tiden i Israel. Så vi kommer inte undan. Dessutom har vi ganska många fiender runt omkring. Och Iran har ju lovat att eller försöka utplåna Israel från kartan. Och förbereder kärnvapen för att skjuta mot Israel. Och den här Nathan som vi berättade om, som var död i 15 minuter och kom tillbaka. Han fick se framtiden under den tiden han var död. Och då såg han att Iran sköt en atombomb mot Tel Aviv. En liten atombomb. Men Herren höll den i 2 veckor i luften. Och sen kom den ner då. Ja, vi har samma fiende som jämt. Så fort Abraham lämnade Ur så började det här kriget. Eller kanske när Kain slog ihjäl Abel så började det här kriget. Samma gamla grej hela tiden. Men Herren kommer att ta hand om sina barn. Nu ska vi titta på Habakkuk heter han på hebreiska. Kapitel 3, vers 1. Vi ska läsa hela kapitlet. En bön av profeten Habakkuk till Sichionot. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Gud kommer från Teman. Den helige från berget Paran. Sela, hans härlighet täcker himlen. Hans lov fyller jorden. Här har vi samma tema som Jesaja 24 vi läste igår. Där det talas om att jorden spricker och den varaglar. Och där är det samtidigt lovsång. Överallt bland hedningarna. Runt omkring är det massa lovsång. Så mitt i det här svåra så är det ett folk som reser sig upp och lovar Gud mitt i problemen. Och det vet ju vilka det är som kan stå här och dansa. När vi talar om jordens förstörelse så håller vi på att dansa här. Varför? Jo, för vi vet att det här är bara födslovärkar. Det leder fram till att löftesonen kommer som vi längtar efter. Jag är så glad de sista veckorna när jag har sett alla de här sakerna i rymden. Jag är så glad, inte att det ska bli förstörelse på jorden, men han kommer ju snart är han här. Alltså, det är fantastiskt, det vi har längtat efter. Wow alltså. Han kommer ju. Och jag får vara med och du får vara med. Och så ska vi vara med oss hela vår släkt också. Okej, hans lov fyller jorden. Hans glans är som... Låt oss säga så här. Den bästa reaktionen vi kan ha när alla de här hemska sakerna sker runt omkring oss. Sverige har det svårt. Det är mörkt och det kan vara problem överallt. Våran bästa reaktion är att vi är glada. Fröjd i Herren är din starkhet. Och det finns ett folk som vinner seger över vilddjuret. Det starkaste okulta makten på jorden som kommer att resas upp nu. Det står i Uppenbarelseboken. Dessa som hade vunnit seger över vilddjuret. Jag menar, den kraft som är i oss är ju härlig alltså. Och den glädjen, när du är glad så förlöser du Guds kraft i ditt liv. Då sprutar det inifrån och ut. Och de som är runt omkring dig får del av den glädjen. Och så kan du vinna människor. Det står att när anden kommer över ska ni bli kraft att vara bli mina vittnen. Bli vittne är inte samma sak som att vittna. Att vara ett vittne, det är att vara på ett sätt så att det vittnas runt omkring. Så när du är i lovsång och glädje mitt i problemen, så smittar det av sig så du kan vara en skördeman, en skördekvinna. Och vinna hundratusentals människor för den tillkommande riket som kommer snart. Eftersom du vet facit, eller en del av facit. Du förstår lite av facit i alla fall. Även om det är lite svåra ekvationer här. Men en del av facit förstår du. Du förstår tillräckligt mycket för att veta att Gud har makten. Och han är den som sänder de här plågorna. Och det är ingen katastrof som förstör hela alltihop. Det är inte mänsklighetens förstörelse, utan det är världens pånyttfödelse som är på gång. Och när du vet det, så vet du att när det är ont, när magen blir tjock och när det värker, så vet du att det är inga dödsverk. Du kommer inte att dö av den här. Det är ingen bomb som finns i din mage. Det är någonting underbart som kommer att komma fram. För du har kunskap om vad som... Du vet inte exakt alla detaljer, men du vet att det blir något bra till slut. Och då kan du vara glad och längta efter det som kommer. Och det kommer att smitta av sig. För det står att vilka är dessa och varifrån har de kommit? Den stora skaran som ingen kan räkna från alla folk och stammar och tungomål. Det är de som kommer ur den stora vedermödan. Så jag tror att de tre och ett halvt sista åren, det är det som svårast, som mest vedermöda, det är då den stora skörden kommer att komma in. Och då måste ju skördearbetarna vara här. Det är så jag förstår Bibeln. Så vänjer det vi att prisa Gud när det är svårt. Vänjer det med att titta på det blanka pappret, inte på den svarta punkten som finns på pappret. Se till det positiva i livet och gläd dig över det och prisa Herren för det. Hans lov fyller jorden. Hans glans är som ljuset, strålar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. Framför honom går pest och brinnande feber följer i hans spår. Han träder fram och jorden skakar. Här har vi det, jordbävningar. Folken bävar för hans blick. Urgamla berg splittras. Man frågade, kan det bli jordbävningar i Sverige? Ja, Sverige är ju inget jordbävningsdrabbat område. På grund av jordskorporna, de tektoniska plattorna som det heter. Men det kan komma stjärnfall överallt. Och det står att alla berg ska flyttas. Alla öar kommer att flyttas från sina platser. Så att det här är ju urgamla berg. Man säger att Sveriges berg, det är ju gneis och granit. Det är liksom, det lärde jag mig i skolan att det är gamla berg. Förlåt? Går det genom Vättern? Okej. Okay. Ja. Så var beredda, det kan bli jordbävningar här också. Dessutom vet ni att Taberg bildades av ett stjärnfall. Det kom från rymden. Slog ner en meteorit här. Och rev upp hela vägen. Och så när den stannade så är det Taberg, berget Taberg. Siljan är också ett stjärnfall. En sjö. Och den här metallen som utvinns, det är ju vanadium, finns ju här i Taberg. Det är den här gruvan som är i Taberg. Där har man ju utgrävt vanadium som är ett ämne som används till att tillverka stål. Och det finns bara på ett par ställen på jorden. För det kommer från rymden.
19 mars hade vi ett skarp i Bottenviken på 4,1 som kändes från Sundsvall upp till Gällivare.
Ja, det var 19 mars var det ett jordskalv i Sverige. Okej, okay, så det blir jordbävningar i Sverige också. Så var beredd på det. Och det kan komma meteoriter. Och det som hände här i Taberg var att den här gruvan var ju stängd. För de hade ju, slutade ju att utvinna vanadiumstål. Men Hitler bad ju att det skulle öppna sig. Eller sa till Sverige att nu måste öppna, för jag behöver vanadium för att tillverka vapen. Så då öppnade man Tabergs gruva igen här och tillverkade och levererade material till Hitler så att han kunde tillverka sina stridsvapen. Det är så här i Jönköping. I alla fall, Sverige, tror inte att Sverige kommer undan. Vi måste lita på Herren. Vi liksom inte kan tänka, ja men det är nog, vi flyttar till. Ni vet den här familjen som tyckte det var så hemskt överallt på jorden. Jag tror de bodde i England, Storbritannien. Och så sa de att vi flyttar härifrån för det är så mycket konflikter, politiska och alla möjliga grejer. Vi åker till världens ände, någon ö någonstans där det är lugnt och fritt. Och liksom vi kan njuta av livet och slippa alla dessa konflikter. Och så åkte de till Falklandsöarna. Och bosatte sig där. Och strax efter så kom Argentina och invaderade Falklandsöarna. Och började kriga mot dem. Så blev det krig där. Har ni inte hört om den familjen? Så du kan inte fly ifrån verkligheten. Du måste leva med det. Du måste lära dig att leva i en mörk värld. Och samtidigt vinna seger. Utav den ande och den messias som finns i dig. Prisat vare Herrens namn. Urgamla berg splittras. Blir det så i Sverige? Vi får se. Eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga. Jag ser Kushans hyddor i nöd. Det är i Afrika, om jag minns rätt. Kush. Tältdukarna i Midians land darrar. Midians land. Det är. Vredgas Herren på floderna. Jag vet inte om det är frågor i. Att man ska se det här som en fråga. Ser du hur det står i 1917. Jo, det är en fråga då. Vredgas Herren på floderna. Brinner din vrede mot strömmarna eller din harm mot havet när du far fram med dina hästar, med dina segervagnar. Blottad är och bar är din båge. Som edsvurna pilar är ditt ord, Sela. Du låter floder klyva jorden. Bergen ser dig och bävar skakar. Störtregn forsar ner, djupet höjer sin röst. Det lyfter sina händer mot höjden. Sol och måne står still i sin boning. Vad betyder det? Det betyder att jorden slutar att rotera. Det har hänt tidigare i historien, Josuas tid. När han skulle inta landet så sa han, sol står still, måne, Ajalon, stanna där. Och så var det stilla nästan en hel dag. För att de skulle hinna och göra slut på ett mördarfolk som fanns där i Kanaans land. De var tvungna att göra slut på terroristerna så att det blir fred på jorden. Och då fick de hjälp så att till och med solen och månen stod still. Nästan en hel dag. Men så har det varit bara en gång, så säger Herren att det gjorde Gud bara en gång. Han hörde på en människas bön på det sättet som Josua gjorde. Men här ser vi det att profeten säger i framtiden att jordaxeln kommer att stanna, eller jordrotationen stannar plötsligt. Sol och månen står still. Sen kanske det fortsätter igen, så vad vet jag? Fråga inte mig, men så står det här. Sol och måne står still i sin boning vid skenet av dina pilar som flyger. Vad är det för pilar? Det kan vara alltså stjärnfall då, som kommer ner på jorden. Som han uttrycker det i profeten. Vid glansen av ditt blixtrande spjut. I raseri går du fram över jorden. I vrede trampar du ner hedna folken. Du drar ut för att frälsa ditt folk, Israel. För att frälsa din smorde, din messias. Det är också Israel som är messias. Du krossar taket på den gudlöses hus. Du bryter ner det från tinnarna till grunden, Sela. Det här är ju en bild på skyddet. Taket är ju det som skyddar. Med hans egna spjut genomborrar du huvudet på hans krigare. När de stormar fram för att fördriva mig. Deras glädje är att sluka den svage i hemlighet. Du far fram med dina hästar genom havet, genom väldiga vattens svall. Jag hör det och darrar i mitt innersta, säger profeten. Vid dånet skälver mina läppar. Röta tränger in i benen i min kropp. Jag darrar där jag står, för jag måste stilla vänta på olyckans dag, att den drabbar det folk som angriper oss. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Precis det du sa, Alberto. När det är mycket vulkanutbrott i historien så har det varit 3 somrar som inte har blivit tillräckligt varma så att frukten har gett en skörd. Olivträdets frukt slår fel. Och fälten får ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Det här är lite paradoxalt, eller hur? Vi har ingen mat. Underbart, prisat vare Herrens namn. Jag vill glädja mig i min frälsningsgud, han som hjälper mig, han som frälser mig. Han skäm är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Jag är alltså över det här, inte under. För sångmästaren med mitt stränga spel. Jag skulle gärna vilja hört honom sjunga den, profeten. Nu ska vi gå in i Daniels kapitel 11 och 12. Daniel fick ju besök av en ängel, en mäktig ängel. Han hade varit i bön och fasta i 3 veckor. Kapitel 9. Och svaret på det var att en ängel kom till honom. Och ängeln började tala om för honom vad som skulle komma i framtiden. Och hela kapitel 11 är en historiebeskrivning i förväg från en ängel som talar med Daniel. Och det mesta har redan uppfyllts i kapitel 11. Men som all profetia så finns en dubbelhet. Det är flera lager av uppfyllelse. Och så kommer man i slutet av kapitel 11 fram till ett ordval där man ser att nu händer någonting. Nu blir det någonting annat. Nu är det inte det vanliga här, utan nu talar det om ändens tid. Så efter Daniel så hände det kommer hända. Och det hände. Alltså strider mellan Nordrikets kung och Sydrikets kung. Och nu måste vi ha lite historia här. Jag är inte den bästa på historia. Men du får rätta mig här, Alberto. Du får gärna hojta om du känner att du vill lägga in någonting. Jag har ju en historielärare här som sitter med i klassen. Så ibland känner jag som ni vet när det var en man som kom till himlen och hade varit med om att bli räddad från en båtolycka. Liksom räddats. Han hade kastats i havet och lyckades komma i strand. Och han ville gärna berätta det i himlen när han kom dit. Liksom, hur Gud hade hjälpt honom att han räddats en gång i livet. Och änglarna sa, nej, det är väl inget speciellt. Jo, men jag vill gärna berätta det. Ja, okej, berätta då, men du ska veta att Noah sitter med och lyssnar. Hallå, Alberto. Okej. Alexander den store intog hela världen Ni vet att världsrikena, det började med, låt säga att det började med, vi började med Assyrien, eftersom vi har pratat om det. Sen kom det babyloniska riket och, gjorde, och krigade mot assyriska riket och intog hela det området och etablerade sig där. Sen kom medopersiska riket. Persien är Iran. Iran är ett mycket gammalt rike. Det är inga små potatis vi har att göra med när det gäller Iran. Och Iran slog ihop det, eller Persien slog ihop det med Medien, och de krigade mot Babylonien och intog hela det området och blev ett världsrike, det babyloniska riket, som intog Jerusalem och förstörde templet och förde bort judarna till Babylon. Efter Babylon så kom grekerna. Ja, nu har vi en... Noah vill säga någonting. Babylon är Irak. Ja, precis. Irak är Babylon. Så det är heller inga småpotatisar. Inte som lilla USA till exempel, som bara har 300 års historia. Det är ingen tyngd i USA. Det är någon annan som vill säga något.
Alltså Irak då, det är araber, men det är
perser. Perser är inte araber.
Nej.
Iran är inte araber.
Men Irak är araber.
Irak är araber, ja. Ja. Persien, alltså persiska riket kommer från Sem. Eller stämmer. Noas son Sem. De är semiter. Paras. Kommer inte Paras från Sem? Vi går till första Mosebok 10. Till och med Noa kunde inte det här. Då har vi Paras då. Inte det. Vi tar inte det nu. Nu får vi ta som läxa då. Okej. Vi är i Daniel kapitel 11. Vi hinner inte ta hur lång tid som helst. Efter medopersiska riket kom grekiska riket. Intog hela världen. Efter grekerna så kom romarna. Och intog hela världen. Och romarnas rike har varit svagt och starkt under lång tid. Och vi är fortfarande i det romerska systemet. Det är därför när Daniels, den här babyloniska kungen Nebukadnessar, såg synen. Så såg han babyloniska riket som huvud. Och medisk-persiska riket var ju axlar, bröstet och armarna. Det är ju dubbelt med en Persien. Och så kom grekiska riket. Det var höfterna och sen kom romarna och det var benen. Och det är den längsta delen. Och det delades i Östrom och Västrom, så det är två ben. Så att det är det längsta då. Och sen är det fötterna, det är de sista tidens 10 kungar som ska resas upp och få makten över hela jorden i sista tiden. Och det här bildstoden stod ju kvar ända till ett... En sten som rycktes bort från berget slog ner på fötterna och krossade hela bildstolen. Så Babylon, Medien, Persien, Grekland har fortfarande inflytande över Israel och världen idag. Ända tills Messiasriket kommer och krossar allt det här. Så det här är alltså världsrikena, änglarna, demonerna som råder över hela världen. Det här är hedningarnas tidsålder. Och om vi nu är då talar om det grekiska riket, då är det precis innan romarna då, på 300-talet före kristen tillräkning. Om det var 333 som Alexander den store kom och krigade, får du hjälpa mig här. 333 började han. Han tog makten då. Yes, jag kunde det. Och sen han var ju en väldigt snabb. Han gick fram snabbt, och det läser vi också om i Daniels bok, att det var som en, var det en get eller någonting, bock som flyger i luften. Den rör inte marken. Han såg ju en syn om det här. Och det stämmer ju ganska bra, för Alexander den store gick aldrig ner från hästen. Han var i luften hela tiden. Det var hästen som rörde marken, men han rörde inte marken. Han intog ända fram till Indus, till Indien. Jättestort område. Och han dog i malaria. Stämmer det? Alexander den store. Han hade fru och barn, men de ärvde inte. Hans barn fick inte ärva. Eller hade han inte gift sig? Jo, han gift sig, han hade barn. Men hans barn fick inte ärva. Men hans fyra generaler fick ärva riket. Och de delade riket i fyra delar. Nord, syd, öst och väst. Ja, det går vi inte in på alla som här detaljer. Det får du fråga historieläraren, han sitter där. Och de riken som är viktigast för Israel är de som profeterna fokuserar vid. Så det östliga riket och det västliga riket, det är inte så viktigt för Israel. Men det norra och det södra, det är viktigt. Därför att Israel ligger mitt emellan. Och det norra riket hette Seleukiderriket. Av Seleukidus, som var en av de fyra generalerna. Som fick det. Och det är Syrien och Iran. Iran, hela det området här. Norr om Israel. Libanon, Syrien, Iran, Irak. Stort område. Och det södra riket var Egypten. Och då var det generalen som hette Ptolemeus. Och de två rikena låg i strid med varandra. Och det är det vi ser i hela Daniels kapitel 11. Och Israel ligger i kläm, alltså det är hamburgaren då. Det var bröd där uppe, bröd där nere, och brödet slåss och vill bita sönder hamburgaren. Och eftersom det påverkar Israel hela tiden, dessa strider, så uppenbarar ängeln för profeten Daniel i förväg vad Israel kommer att utstå. Och det är väldigt detaljerad beskrivning av historien här. Så de som är kritiska till Guds uppenbarelsen och som är nyteologer och så här, liberalteologer, de tror inte att det var innan som det skrevs, utan det måste ha skrivits efteråt. Så de lägger Daniels bok långt senare efteråt. Men det är ju lite knasigt. Det finns ju profetier i Bibeln som liksom jag vet inte hur de får ihop det. I alla fall, nu ska vi komma fram till sista delen av kapitlet här. Och vi läser från vers 27. Båda kungarna, det är alltså kungen i norr och kungen i söder. Ja. Kungen i norr hade Damaskus som centrum, huvudstad, nära Israel. Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. De sitter tillsammans vid samma bord och talar lögn. Men det ska inte ha någon framgång, eftersom slutet kets. Det här är nyckelordet kets. Plötsligt så kommer det här upp igen, som vi hittade i Första Mosebok 41. Med faraos drömmar. Ordet kets talar om ändens tid. Eftersom slutet, kets, änden, ännu dröjer till den bestämda tiden. Här har vi liksom en liten sån här antydan om att det som hände i historien mellan Nordrikets kung och Sydrikets kung, det kommer också att upprepas i den sista tiden. Det är så vi måste förstå den här texten. Han ska vända tillbaka, det vill säga Nordrikets kung, till sitt land med mycket gods, men hans hjärta kommer att vara emot det heliga förbundet. När han har genomfört sitt uppsåt ska han vända tillbaka till sitt land. På bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot sydlandet, Egypten. Men det är märkligt att profetian säger sydlandet, det säger inte Egypten. Och det finns troligtvis, som jag har förstått det nu, kan var väldigt viktigt varför det inte säger Egypten. Om jag har förstått det så var Sydlandets rike i stort sett bara Egypten, stämmer det? Var Saudiarabien med i det? Nej, inte, det har jag inte sett heller. Men det står Sydlandet. På bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot Sydlandet. Men denna senare gång ska det inte gå som de förra. För skepp från Kittim, som är Cypern, ska komma emot honom. Det var Rom som kom i historien. Ska komma emot honom och han ska förlora modet. Det var 167 före vanlig tidräkning, man minns rätt. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet. Och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergett det heliga förbundet. Det vill säga avfälliga judar, sekulära judar. Sådana som finns i Sverige som talar pest om Israel. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen. Tillflyktsorten avskaffar det dagliga offret. Det här är alltså Antiochus Epiphanes vi talar om. Och ställa upp förödelsens styggelse. Han satte upp en avgudad bild i templet. En bild på Jupiter. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Kom ihåg att Yeshua sa, när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel nämner om, stå på helig plats, då ska ni fly. De som är i Jerusalem ska fly upp till bergen. Så det som hände kommer att hända igen. För nu har vi fått den här introduktionen att det dröjer till ändens tid, så det som kommer nu, det är dubbelt. Det är historiskt men också framtida berättelse. Så man behöver ögonen öppna åt Nordrikets kung. Vad kommer han att göra? Okej, vi får se vad som händer. Var har vi någonstans? 32. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. De förståndiga bland folket ska ge många insikt. Men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp. Och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla. Och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden, till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Här står det i hebreiskan, till ännu dröjer änden. Ki od kets, har ordet kets igen. Kets kommer igen i den här texten flera gånger. Ännu dröjer kets till den bestämda tiden. Kungen ska göra vad han vill, det vill säga Nordlandskungen. Och han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudarnas gud ska han tala fruktansvärda ting. Allt ska lyckas för honom till dess att vredens tid är ute. Vredens tid. Det finns en tid av vrede. Imorgon ska vi läsa om vredesskålarna som hälls över jorden. Det finns en tid av vrede. För det som har beslutats måste ske. Han kommer inte att bry sig om sina fäders gudar eller den som är kvinnors lust. Eller någon annan gud. Utan han ska upphöja sig själv över alla. Istället ska han ära fästningarnas gud. En gud som hans fäder inte har känt ska han ära med guld och silver och ädelstenar och andra dyrbarheter. Han ska göra vad han vill med starka befästningar med en främmande Guds hjälp. De som erkänner honom ska han visa stor ära. Han ska låta dem härska över många Och han ska dela ut land åt dem till belöning. Det verkar som att det talar om Israels land här. Men vid den tiden ska kungen i sydlandet drabbas samman med honom. Kungen i nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem, flera länder. Han ska också dra in i det härliga landet. Och många länder ska falla. Många länder ska falla. Men dessa ska undkomma hans hand, Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar. Det är alltså Jordanien idag, de här tre. Och han ska sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten ska inte slippa undan. Plötsligt står det Egypten. Innan står det sydlandet. Så det verkar som att det ser ut som att Egypten är någonting annat än sydlandet i ändens tid. Man skulle kunna tolka det på två sätt. Okej, sydlandet är Egypten. Det ska man sedan inte slippa undan. Men det kan också tolkas att Egypten är en sak och sydlandet är en annan sak. Historiskt sett var ju sydlandet Egypten, det har vi ju sett. Men i den profetiska dimensionen skulle Egypten kunna vara en sak och sydlandet en annan. Eftersom det står sydlandet här. Det står inte Egypten hela tiden. Han ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbarheter i Egypten. Libyer och nubier ska följa honom. Då ska han få höra rykten från öster och norr. Vad är det? Kina? Korea? Ryssland kanske? Som skrämmer honom. Och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förinta många. Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Vet du vad som händer? Han kommer att dödas av Messias. Det står i Jesaja att han kommer att döda den ogudaktiga med sin tungas svärd. Kapitel 12. På den tiden ska Mikael träda fram, inget bra uttryck här. Och jag har tagit upp det i dagens manna i min undervisning, ni som kände till det. Ordet på hebreiska är ja'amod, som betyder han kommer att ställa sig upp. Och det betyder lika väl att han kommer att sluta att röra sig. Han kommer att ställa sig. Han kommer att stå still. Samma rot används till amod, som betyder pelare. Någonting stabilt, stadigt, stående. Mikael kommer att stå still. Han kommer inte att jobba längre. Och då får vi plötsligt sammanhanget. På den tiden ska Michael stå still. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer då en tid av nöd. Som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till. Och fram till den tiden. Varför? Därför att Michael inte beskyddar Israel längre. Nu står han still. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt. Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen med dess, till den sista tiden. Till ändens tid. Ska vi se om det finns ordet kets där också. Ska titta på överrisken där. Ad ett kets till ändens tid. Här har vi ordet kets igen. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Med andra ord, de här orden kommer att vara svåra att förstå under hela världshistorien fram till ändens tid. Men då kommer det att öppnas. Och om vi nu är i ändens tid så kommer det här att förstås i den här tiden. Vi kommer att kunna identifiera det som står här och se det i den historiska politiska utvecklingen i Mellanöstern. När jag och Daniel såg upp, vers 5. När jag och Daniel såg upp, se då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden, två änglar. En av dem sa till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan slutet, kets, kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt efter en tid och tider och en halv tid, det vill säga 3,5. Det kan vara så år eller någon annan tidsepok. 3,5 tider. När det heliga folkets makt eller kraft är krossad, då skall allt detta fullbordas. Jag hörde det men förstod inte. Så frågade jag: min herre, vad blir slutet på allt detta? Vad blir kets på allt detta? Då sa han: gå, Daniel. Nu räcker det. Gå. För dessa ord ska förbli gömda och förseglade till kets, till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska öva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp, här ser vi att det upprepas att det kommer i sista tiden en förödelsens styggelse, så ska det ta 1290 dagar, som också kan vara år. Salig är den som håller ut och når fram till de 1335 dagarna. Men går du bort till slutet kommer kets. Sen du har vilat ska du stå upp och få din lott vid dagarnas slut. Jag tror det är kets där med två gånger. Så ordet kets är ju verkligen ett nyckelord här, ser ni? Kets, två gånger i den versen. Det finns en bok som heter Yalkut Shimoni, en judisk bok som skrevs på medeltiden. Man vet inte exakt när den skrevs, möjligtvis 1300-talet, men när bokkonsten slog igenom där man kunde trycka böcker så blev den tryckt och spridd bland judar. Och i den boken så finns en profetia om den sista tiden. Det var Rabbi Yitzchak som sa: det år som kung Mashiach, kung Messias, kommer att uppenbaras, då kommer alla nationer i världen att strida mellan sig. Och den persiske kungen kommer att strida mot den arabiske kungen. Och den arabiske kungen kommer att gå till Edom. Nu ska jag förklara det här, vad det här betyder. Kan du ta fram nästa bild? Du kommer ihåg alla bilden på Obama och de här. Lite längre ner har vi en bild på Iran och Saudiarabien. Det är bara två flaggor, men man ser lite grann hur det ser ut. Så ska det vara. Jag kan lägga upp den där uppe. Om vi nu inser att Nordriket innebär också Persien, Trots att det på den tiden var Damaskus som var den viktigaste staden, men nu har vi sett att Damaskus har blivit förintad. Så Damaskus är ju ingen viktig stad i slutskedet. På det sättet att det blir någon huvudstad. Som jag förstår. Men Persien, alltså Iran, är också inne i Nordriket. Så när det talas om Nordrikets kung så kan det lika väl vara Irans ledare. Och det står ju att Nordriket ska attackera Sydriket i Daniels profetia. Och då om vi är lite mer öppna och inte bara fixerar oss vid Sydriket som Egypten, så kan man ju tänka sig att det är Saudiarabien. För det ligger ju också söderut. Speciellt i jämförelse med Iran. Och enligt den här profetian Yalkut Shimoni så är det som kommer att hända innan Messias kommer. Att Irans kung kommer att attackera Saudiarabien. Okej?
Det är faktiskt ett symboliskt krig i Yemen. Där shia muslimer kämpar mot sunni muslimer.
Vad sa du det första?
Shia muslimer som kräver stöd från Iran.
Ja, i Iran, alltså det är två olika muslimska riktningar. Iran har ju shia muslimer. Och Saudiarabien har sunni muslimer.
Är det
inbördeskrig i Yemen mellan shia och sunni muslimer just nu? Shia muslimerna får stöd av Iran, för det är ju deras linje. Alltså de strider mot varandra, de här linjerna. De tycker att det är alltså väldiga spänningar mellan de här två linjerna inom islam. Och det står så här att kungen i Persien, enligt den här boken Yalkut Shimoni, kommer att attackera kungen i Arabien. Och då liknar ju det vi läste i Daniel, att Nordrikets kung ska attackera Sydrikets kung. Och så fortsätter det att säga i Yalkut Shimoni, och kungen i Arabien kommer att gå till Edom. Och Edom i profetian, i judiskt tänkande, Edom är hela västvärlden. Edom, Edoms ättlingar grundade Rom. Så det romerska riket är Edom i judiskt förståelse, profetisk förståelse och i profetiorna. Så när man talar om Edom, alltså vi har ju, man kan lägga upp det på tre världsreligioner. Du har judendom, och du har kristendom, och du har islam. Och de motsvarar tre söner till Abraham. Ja, kan väl säga så. Det är alltså Isak, Esau och Ismael. Isak är judendom. Esau är kristendom. Och Ismael är islam. Och det är de här tre personerna som är huvudpersoner i slutskedet av världshistorien. Därför har Gud låtit dessa finnas kvar och få sån makt på jorden. Och Edom är hela den kristna världen, det vill säga västvärlden, Rom, Europa och hela Amerika. Det är Edom. Och ni vet att Saudiarabien har väldigt bra relationer till USA och västvärlden. Och det står att arabiska kungen kommer att gå till Edom, det vill säga väst, för att ta råd. Men den persiska kungen å sin sida kommer att förstöra hela världen. Världens nation, vi har ju läst att han kommer att attackera och sprida sig utanför och attackera många folk och så här. Och det stämmer ju överens också med det som står här i Yalkut Shimoni. Världens nationer kommer att bli skakade och komma i skräck, panik. De kommer att falla på sina ansikten och uppleva smärtor som födslosmärtor. Till och med också Israel kommer att bli skakat och kommer in i panik och fråga sig själv, Vart är vi på väg? Men säg till dem, mina barn, var inte rädda. Higia zman geulatechem. Tiden för eran förlossning har kommit. Och då kommer det inte att bli som den första förlossningen, som följdes av mer slaveri och smärta. Då tänker man på Egypten, efter Egyptens befrielse. Efter denna sista förlossning så kommer ni inte att uppleva mer smärta, och ni kommer inte att bli undertryckta någonsin mer. Så står det i El-Kutshimani. Det som slog mig då när jag läste Daniel kapitel 11 var att det var en skillnad mellan sydlandet och Egypten. Så man skulle kunna tänka sig att det är Saudiarabien det handlar om, inte Egypten här. Krig mellan Iran och Saudiarabien. Det är ju väldigt spänt mellan dessa två länder nu. Det var en diplomat från Iran i Saudiarabien som blev mördad för några månader sedan. Och det är väldigt spänt mellan dessa två länder. Och då är det bra att veta också att det här är, de representerar islams två viktigaste linjer som står i strid med varandra. Iran håller på att utveckla kärnvapen. Och deras syfte är inte bara att förstöra Israel utan skapa oro på hela jorden, så att de har en ideologi som menar att Mahdi, alltså deras messias gestalt, kommer bara när det är kaos på jorden. Så därför ska vi skapa kaos på hela jorden, så kommer han. Det ligger bakom det som de håller på med. Okej. I Yoma, eller Yoma, det är i Talmud, i Gemara, står det i Yoma 10: Davids son kommer inte att komma förrän perserna faller i händerna, i romarnas händer. Den här texten säger då att det blir krig mellan väst och perserna. Och inte förrän det sker att västvärlden vinner över Iran, så kommer Davids son. Vi ska avsluta med Biljams profetia. Hans sjunde profetia. I fjärde Mosebok 24, 23 och 24. Bilam på hebreiska var ju en profet från början, men han gick in i mörkare aktiviteter och kopplade med onda makter och var en falsk profet till slut. Men han utnyttjades av Gud, och när han skulle öppna sin mun för att förbanna Israel, så plötsligt började han välsigna och så började han profetera. Gud tog över, och hans profetier finns med i Bibeln. Och rabbinerna lär att Bilam var samma nivå av profet som Moshe Rabbeinu, som Mose, för hedningarna. Det Mose var för Israel, det kunde Bilam bli för hedningarna. Han kunde vara en stor förgrundsgestalt för att hjälpa hedningarna att komma rätt i livet, men han valde att tjäna pengar på sin tjänst, och då förlorar han allting till slut och blir mördad. Men ändå när han profeterar här så finns hans profetior med i Toran, och det är Guds ord. Och han har 7 profetior, och den sista profetian talar om den sista tiden. Han slutar med det. Alltså han profeterar ända fram till Messias ankomst. Och då ska vi se vad han säger det sista då. Det är i 4 Mosebok 24, 23 och 24. Och han framförde detta budskap. Oh! Vem kan bli vid liv när Gud låter detta ske? Skepp ska komma från Kittim, som är Cypern. De ska kuva Assur, Assyrien, och kuva Ever. Men också de ska drabbas av undergång. Kittim hänvisar till romarna, enligt Rashi och Targum. Och det är Cypern. I Daniel 11, 29-30 har vi läst om det här. Det talas om första attacken som Rom gjorde mot Syrien år 168 före vanlig tidräkning. Här säger han, om man nu läser det här in på en pshat-nivå, så finns det alltså den enkla nivån. Den första uppfyllelsen är historisk, men det också talar om sista tiden. Så delvis har det uppfyllts i historien, det läste vi om i Daniel 11. Men vi såg i Daniel att det är dubbelt. Det är både historiskt och i framtiden. Och det var samma sak med Bilam. De ska kuva Assur i Assyrien. Bileams profetia skulle komma att uppfyllas när Rom attackerade det grekiska imperiet ända till områdena av det gamla Assur, eller Assyrien, som idag motsvarar norra Syrien och norra Irak, eller idag motsvarade ISIS. Men om vi nu tar över det till sista tiden här. Vi har faktiskt judiska skrifter som ger en tolkning till det här. I enlighet med en gammal förklaring som gavs till, kan du ta fram kartan på ISIS? Den här. Den röda. Det är så, eller ja, det är den innan. Jag vet inte, kan jag ta den som är innan. Kanske lite bättre. Enligt en gammal judisk tolkning som är mer än 2000 år, så ska man förstå orden som Bileam lär eller profeterade på det här sättet. Ve över de nationer eller de folk som kommer att existera i världen vid den tiden då den avskilde välsignat var hans namn förlossar Israel. Vid den tid då stora skepp från romarna, eller de kristna, eller kristna västvärlden, kommer att komma och strida i området av Assyrien och i Evers område. Ever är ju där ordet hebré kommer från. Abrahams förfader, alltså i Irak området där. Kurderna? Okej, okay, tack för det. Kurderna. Det området. Och de kommer att vinna seger där. Alltså västvärlden kommer att attackera i assyriska området. Och de kommer att vinna seger där. Och de kommer att skapa affliktion. Nöd. Bland de människor som bor där. Men deras lott blir att de förstörs. Alltså västvärlden. Och därefter så kommer riket att bli givet till Messias och till Israel. Så vi har ett scenario som är ganska intressant, eller hur? Håll huvudet kallt. Och fötterna varma och hjärtat varmt. Och liv i anden och prisa Herren och gör hans vilja. Imorgon fortsätter vi med uppenbarelseboken med Herrens hjälp. Vi prisar Herren för att han är med oss och har talat om för oss att han kommer att ta makten på jorden. Tack för att allt som sker, Fader, är enligt dina planer. Ingenting som sker går utanför din makt. För du har makten i himlen och på jorden att styra världshistorien enligt din plan. Och allt som sker är redan förutsett, förutskrivet. Hjälp oss att göra vår lilla del eller stora del i det här. Och förstå rätt och tolka rätt och applicera den här kunskapen på ett praktiskt sätt som hjälper oss att kunna vinna människor i den här tiden. Låt oss vara dessa lovsångare som profeten Jesaja talar om och som Habakkuk talar om. Mitt i alla dessa svårigheter så är det ett folk som prisar och är glada för vi vet att Messias, vår förlossare, är väldigt nära. Och riket är väldigt nära. Och vi gläds att när vi ser det som kommer. Prisat och lovat vare ditt underbara namn. Amen, amen.